har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej campingpoddsvänner! Mitt namn är Hampus Wett Wolmeryd. Sedan 2019 driver jag tillsammans med min fru Vimmerby Camping. Det är en mellanstor anläggning med närhet till allt från Astringens värld till skog och natur och bad. Det blev campingförståndare från ingenstans. Med en ryggsäck som var i princip tom på egna kunskaper om campingbranschen. Så grunden till att denna podcast kom till var vår strävan om att fylla den ryggsäcken med så mycket kunskap som bara möjligt. Alla tidigare avsnitt har fyllt på med mängder av just det. Och dagens avsnitt är inget undantag. Idag har jag äran att presentera Andreas Häggqvist från Flottsbro. Han har varit verksam i branschen länge och hans ryggsäck är välfylld. Nu kör vi igång. Hej Andreas, tack för att du är med. Hur mår du idag?
Jag mår bra tack. Hur mår du själv?
Det är fantastiskt. Det är soligt ute ish. Det är så här vårkänslorna börjar komma och man börjar... Det spritter lite i kroppen så där.
Ja, men vad härligt. Här, uppe hos mig i Stockholm är det lite mulet idag, men det lovas sol under eftermiddagen. Så att det är härligt.
Underbart. Innan vi kommer in lite på vad du gör för någonting. Vem är Andreas?
Stora frågor. Men Andreas är väl en idag 40 eller snart 46-årig kille som har varit verksam i besöksnäringen egentligen skulle jag säga från sitt första jobb 2000. Åh, gud. Jag vågar inte ens tänka. Jag var 15 år. Och då var jag faktiskt på Flottsbro där jag sitter nu. Och jobbade med att gräva ner snökanonsrör och plocka skräp på stranden en sommar.
Det är två ganska vitt skilda saker. Gräva ner snökanonsrör och plocka skräp på stranden. Det rimmar lite roligt. Ni måste vara ganska unika med det. För den som inte vet vad Flottsbro är, kan du bara dra en snabb summering. Vad är Flottsbro?
Ja, men Flottsbro är ju i grund och botten ett friluftsområde som har en stor Stockholms största skidanläggning. Och sen driver vi då dessutom en camping- och stugby sen mitten av 90-talet.
Ni ligger ju ganska unikt placerade. Jag har ju bara sett er på bilder. Och det ser ju ganska surrealistiskt ut om man kollar från en sjö upp på en skidbacke. Åker man skidor typ ut på sjön eller hur funkar det?
Ja, men om man satsar och tar riktigt lång fart så kan man nog göra det. Men liftarna står en bit upp i backen. Nej, men vi har ett fantastiskt fint läge. Vi ligger precis vid sjön, Albysjön, som är en del av Mälaren. Det är väl en liten sjödel i Mälaren. Vid södra infarten i Stockholm. Man säger höjd med Kungens kurva brukar de flesta som har varit i krokarna känna till. Som sagt, skidanläggningen har ju varit grundbulten i den här anläggningen sedan mitten av 70-talet kan man säga. Men det började faktiskt tidigare än så med klassisk badstrand för att lära stadsungar simma. Så hit ut kördes det bussar och sen var det solbullar och kalla simlektioner i Mälaren under 50- och 60-talet. Och sen har det snurrat vidare.
Så det är en ganska anrik anläggning ändå. När blev det boendeanläggning utav det hela?
Ja, det är lite dåligt dokumenterat faktiskt. Jag har varit där sedan 2005, men anläggningen började väl byggas ut under 80-talet, började byggas en camping. Då insåg man att det är lite svårt att helt och hållet leva på bara vinterverksamheten. Så tänkte man att vi har de här fina ängarna och sånt som finns här, så vi passar på att bygga lite campinganläggning på det. Och sen under 90-talet så började man bygga stugor också på det, och då tog man lite campingplatser och byggde stugor av det. Så att, så nu har vi egentligen fler bäddar i stugor. Vi har 49 stugor med 380 bäddar och i nuläget 67 rörliga platser.
Men då är ni en växande anläggning ändå fortfarande, att ni utvecklar med fler boenden och fler campingplatser?
Ja, nu har vi faktiskt inte varit växande på ganska prick 20 år faktiskt. De senaste stugorna vi byggde vi 2004, men vi fick faktiskt precis här i november fick vi investeringsbeslut, så vi kommer påbörja här om någon månad en utbyggnad av campingen där vi bygger bort lite tältplatser och strukturerar om campingen, så att vi kommer utöka campingplatser med ett 20-tal platser. Och så har vi börjat projektera för nybyggnation av stugor också. Vi har inte fått investeringsbeslut på det ännu, men det känns superspännande att få göra förstudien i alla fall. Så att ambitionen och förhoppningen är att vi får gå i land med det också och bygga kanske ett 50-tal nya bäddar också.
Jag märker här att du och jag har en väldigt viktig skillnad som jag är så avundsjuk på att du har som inte jag har. Det är planering. när vi ska göra någonting så sitter vi oftast vid sjukkaffet och tänker, det kan vi göra. Så börjar vi runt 9-rycket med det, och så får vi se lite om det bär sig.
Ja.
När man gör en förstudie, då känns det som att man planerar och vill veta att det man gör är genomtänkt.
Ja, absolut. Både det, och sen är det också en följd av att du sitter i en kommunkoncernbolag, vilket gör att du behöver dra allting väldigt, väldigt, väldigt långa vägar. Och det är ju baksidan med planering, att det kanske planeras för mycket och blir för lite verkstad.
Vilken spännande värld ändå.
Ja, men många gånger så har jag önskat att jag hade kunnat ta de här besluten på sjukkaffet också.
Flottsbroverksamheten, hur många är det som jobbar där?
Vi är 9 stycken året runt anställda i dagsläget. Och utav dem kan man väl säga att det är 2 stycken som lägger all sin tid på campingen. Övriga roterar ju mellan olika verksamheter då, men så ser det ut för oss. Vår vinterverksamhet är den största verksamheten för oss, kan man säga. Sen har vi en oerhört stor mängd säsongsanställda som alla har såklart. Vi ligger någonstans runt 50 tjänster på vinterhalvåret. Sen har vi kanske 6-7 tjänster till på sommaraktivitetssidan, där vi har en stor bikepark. Vi har massa sommaraktiviteter då. Och sen har vi kanske en 8-9 tjänster på campingen då. Lite olika omsättning från april till november.
Vad härligt. När blir semesterperiod? För det är det sommaren som är din semesterperiod då?
Ja, men det blir lite så faktiskt, att vi behöver liksom ta ut semester lite hela året. Så att vi brukar försöka få två perioder med ledighet över sommaren, där man kanske har en vecka någonstans och 2 veckor där. Och sen har man någon vecka på våren och någon vecka på hösten, och så kanske någon lång helg på vintern. Så där, i och med att vi har 2 högsäsonger, det är sommar och vinter. Och vi måste vara på plats båda, men vi måste också vara lediga lite båda för att gå ihop liksom.
Ja. Ja, en gött ju. När man är delaktig i en sån anläggning som du är delaktig i, så tänker jag att det är någon del som man nördar in sig lite extra på. Är det skidorna eller är det cykeln som du har nördat in dig på?
Ja, men jag kom nog hit för skidåkningen. Jag, som sagt, jag hade mitt första sommarjobb här som 15-åring, och sen efter det så hade jag nog alltid... Jag fick den här tjänsten som ansvarig 2005 då. Så att mellan de åren så hade jag nog alltid jag gjorde alltid något pass här liksom. Man hoppar in i liften, eller man jobbade en sommar i campingen, eller man tog någon helg under de åren man hade andra jobb för att man behövde hjälpa till. Det var någon som satt i skiten. Men skidåkning var nog det som drog mig hit faktiskt. Det var den första kärleken. Sen upptäckte jag ju campingen, den fick jag liksom med. Och det har varit fantastiskt roligt. Det har det. Sen i grunden är jag är egentligen tävlingscyklist rent idrottsaktivt. Så att det har jag alltid funnits med som en rolig grej att jobba med. Och det har varit fantastiskt att kunna utveckla det över sommaråret. för egen del.
Det här med cykel som en besöksanledning har jag precis lärt mig att det faktiskt är på riktigt. Vimmerby har... Jag har själv aldrig varit cyklist eller liksom förstått mig på själva grejen. Även om jag älskar motion. Och så har jag fått lära mig att Vimmerby har fantastiska gravel-möjligheter. Sån här landsvägscykling på grus.
Ja, just det.
Och när man börjar rota i det så är cykling lite som all annan idrott. Att desto nördigare man blir, desto fler olika grenar finns det. Med allt mountainbike och det är downhill och det är gravel och landsvägscykling. Vilken bit av cyklingen var det som är din morot?
Ja, men alltså min grund var väl egentligen det som heter cross country cykling, som är väl liksom motsvarigheten till 5 milen på liksom längd. Långa lopp i skogen upp och ner terräng. Det vi jobbar mest aktivt här, den produkten är väldigt svår att ta betalt för. Så det vi jobbar aktivt med här, främst med kanske daggäster då, i och med att vi ligger mitt i Stockholm, är liftburen cykling med byggda leder som kallas bikeparks då, med förebilder.
Sånt som jag tänker att man måste ha väldigt bra bromsar på när man kör, för att man kör snabbt nerför.
Ja, precis. Bra bromsar eller i alla fall bra teknik. Här bygger man ju liksom allt ifrån gröna till svarta leder för att det ska gå att åka för hela familjen. Det är väl det vi jobbar mest aktivt med. Sen det som man ser den största egentligen potentialen för, det är ju kanske den typen av cykling som vi inte har pratat om. Liksom den här upptäcka kultur och miljö på liksom, i lite lugnare tempo som är väldigt populärt nere i Europa, framförallt i Holland och Tyskland. Det ser ju de gästerna som kommer upp hit, att de har med sig sina cyklar och de ser sig gärna om i närområdet med cyklar utan att för den delen behöva byta om till liksom träningskläder, utan ett sätt att upptäcka kultur. Och det tror jag vi kan bli mycket, mycket bättre på och framförallt paketera som anläggningar. Det finns jättemycket leder och det finns mycket information att hämta om sevärdheter i närområdet. Så att det tror jag vi behöver bli bättre att jobba på. Ett sätt att sälja boende.
Det är ett här typiskt sätt på att vi bestämde någonting vid sjukaffet. Förra året när Vimmerby fick något att säga, så heter Småland Gravel, som jobbar mycket med cykelturism, framförallt på höglandsområdet, alltså Nässjö, Eksjö, den biten. Men vi kom över lite på ett hörn, så då bestämde vi, okej, vi bygger oss en cykeltvätt. Det känns ju inte som att det är speciellt avancerat.
Nej.
Så vi åkte ner till plåtslagaren och slog ihop en plåtlåda och någon upphängningsanordning och någon högtrycksavspolning och lite, så nu ska det komma lite tryckluft och sånt där. Du som kan branschen med cyklar, vad vill man ha som cykelturist?
Ja, men det beror ju helt och hållet på vilken typ av turist det är. Vi som våra gäster som besöker cykelanläggningen, där har man ju kanske ett behov av liksom ha någon form av reservdelsfunktion och gärna någon som kan hjälpa till och mecka och sådär, och lite butik för de grejer som man vet slits och blir av. Men jag tänker för den typen av turister som kanske det finns större volym i och som man kan jobba med brett, oavsett om man har liksom en egen produkt eller inte. För alla har oftast en intressant närmiljö som går att komma åt med cykel. Och då handlar det nog mer om att ha liksom, det som du pratade, grundnivån. Jag tror till och med att cykeltvätt kanske är liksom ett steg lite för avancerat. Har man pumpar och liksom den typen av grejer, så tror jag man kommer väldigt långt med det. För det är sånt som kanske går sönder, men man klarar sig utan. Och kanske kontakt liksom med sina lokala cykelhandlare, så att man vet vad man kan hänvisa om det, så att man behöver utrustning för att sitta på den typen av kompetens på anläggningarna. Det behöver nog inte alla ha, men veta vart man ska hänvisa gästerna, det kommer man väldigt långt på.
Det känns väldigt skönt att du säger att man inte behöver ha den kompetensen. Vi har blivit livrädda att säga den kompetensen behöver man ha. Men så var det haft en lång bok att läsa. Men utöver att vara engagerad i din egen anläggning, så är du är ju om det och kring det, kan man ju säga. Ni Flottsby medverkar i det stora projektet Swecamp. Vad täcker ni, 10-12 anläggningar någonting?
Ja, precis. Nu är vi, ja, 9 blir vi nu. Ja, 10 precis. 10 stämmer bra.
Och du är än så länge styrelseledamot i Svensk Camping.
Stämmer.
Om du bara ska köra en, sån här liten, en liten allmän trendspaning runt om i camping-Sverige nu. Vad är känslan inför säsongen 2024 nu? Vart är campingen på väg?
Oj, ja, trendspaning för camping. Så här, men, alltså, jag tror alla har väl känt det de senaste åren att liksom det finns ett otroligt sug av att besöka Sverige. Både för våra egna interna eller liksom interna gäster, svenskar som vill semester i Sverige. Det upptäckte vi under pandemin att det finns fantastiskt mycket att se, och det tror jag kommer fortsätta att växa. Men sen den stora tillväxten och möjligheten för oss, det är ju hela norra Europa. Att fortsätta att leverera bra produkter för våra gäster från Holland, Belgien, Tyskland. Och de kan nog gå längre och längre neråt, men det räcker ju att hålla sig i norra Tyskland så har man mer gäster än vi klarar av att ta emot i landet som helhet som det ser ut nu. Så att, man behöver kanske inte sikta för långt. Liksom. Det tror jag väl är stora spaningen, att försöka tillgodose och hitta sätt att bredda vår säsong för att kunna ta emot fler gäster. För under högsäsong så kommer vi, där har vi fullt.
Högsäsongen vill man inte vara drop-in-gäst i Camping Sverige?
Nej, det vill man inte. Så länge det inte regnar, liksom, då flyger det. Liksom. Men i övrigt, normalåret så är det ju liksom svårt. Så då handlar det väl om att hitta sätt att locka upp gäster på andra tider på året också.
Camping Sverige är stort. Vi jobbar ju väldigt mycket med egna marknadsföringskampanjer. Jag kör det lite ledande här nu, för jag vill komma in på den stora grejen med Swecamp. Hur ska vi göra för att nå de här gästerna som är, om vi säger, norra Tyskland? Vad tror du är steget till dem?
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, men jag tror att det är väldigt få anläggningar i Sverige, om ens någon, som klarar av att penetrera den tyska marknaden på egen hand. Vissa klarar av det ur ett ekonomiskt perspektiv, men kanske inte har en produkt som är tillräckligt diversifierad för att kunna nå den marknaden. Man har en produkt som kan fylla stora anläggningar som kan ta hand om mycket gäster, men för att nå en bredare marknad så måste man kunna erbjuda många olika upplevelser, och det är sällan du kan göra det på samma geografiska plats, utan då måste man ha en bredd av ett erbjudande. Och där tror jag en av nycklarna finns i att kunna gå samman i olika konstellationer. Det finns ju kedjebildningar som gör det, och det är en förutsättning för att kunna nå det, för då kan du liksom locka gäster att komma tillbaka olika år och se olika delar av landet. Ett annat sätt att göra det som vi tror mycket på att göra det, som vi gör nu i Swecamp med en ny satsning vi startar upp i år, är att samla anläggningar som ligger geografiskt intressant med närhet till mycket intressanta resanledningar, snarare än att anläggningen i sig är resanläggningen. Och sen tillsammans marknadsföra dem på framförallt den tyskspråkiga marknaden då, för att kunna nå ut till många gäster tillsammans.
Du säger ordet som, jag satt och kollade på Renés brygga, det här fantastiska tv-programmet här om veckan, när toppdiplomaten Jan Eliasson var med.
Ja.
Och då sa han att det viktigaste ordet i världen, det enda ordet som egentligen betyder någonting, det är tillsammans.
Mm.
När en man av hans kaliber går ut och säger att det är det viktigaste ordet, så är det ett ganska bra ord att använda.
Ja, han är en bra förebild, John Eliasson. Han har mycket kloka saker att säga.
Swecamp, som ni är nu, är ni igång med er satsning, eller hur långt har ni kommit i det arbetet?
Ja, tanken är att den kommer att rulla ut här i slutet på mars. Då lanseras den en helt ny hemsida tillsammans med vår digitala byrå så gör vi en rejäl satsning in mot den tyskspråkiga marknaden. Så att vi är live redan till i år. Och det ska bli oerhört, oerhört spännande.
Just den här resan med att vi ska akklimatisera oss till den nutidsdigitaliseringen. Det var väldigt många konstiga ord idag, det kände jag. Men hur akklimatiserar ni er till den här nya digitala närvaron som folk vill att man ska ha?
Framförallt genom att omge sig med folk som är duktiga på det. För jag tror inte vi mäktar med och hanterar det på egen hand. Vi har fullt upp med att sköta gästhanteringen på plats. Och med tiden så kommer vi såklart bli bättre på det, men det går så rasande fort, så för att hänga med i det så behöver vi jobba med experter på området. Det är det vi har valt att göra. Vi har hittat några som vi tror att vi litar på. Vi funkar bra ihop. Vi har samma syn på våra olika produkter och vart vi vill. Och det tror jag man behöver göra som anläggning också för att kunna hänga med i det här. För att vardagen rullar på så fort, och de här besluten som man tar på sjukkaffet, de behöver man ha hjälp att genomföra om man ska nå fram.
Om vi tar den in-house-digitaliseringen, för där märker jag av att våra gäster förväntar sig att vi ska ha vissa digitala lösningar på plats. Man ska kunna, en simpel, du ska alltid kunna hitta campingkartan. Du ska kunna liksom orientera dig med att digitalt hitta den. Det är inte en broschyr som är det viktiga, utan man ska kunna orientera sig med det. Man ska kunna hitta all information digitalt. Vilka delar där har ni gjort, och vilka delar där ligger liksom i pipen för att göra framöver?
Ja, bra fråga. Jag tror det som är absolut viktigast och som vi har försökt jobba med, det är ju säljbarheten på plats. Vi ligger nog längst bak när det gäller våra boendegäster och paketera det, för att det är faktiskt den minsta delen av vår verksamhet idag. Vår största verksamhet är våra daggäster som kommer från närområdet. Så vi lär oss väl utifrån den gästen. Och där den skiljer sig lite grann i liksom förväntan och mot vad en boende gäst gör. Så att där har vi en liten utmaning i att hantera olika typer av besökare i samma digitala miljö. För det är inte helt lätt att kunna vara tillmötesgående mot en gäst som ska vara här 3 timmar och som åker 15 minuter för att komma hit. Eller en gäst som ska vara här i 4 dagar och har planerat sin resa i ett halvår och åker 150 mil för att komma och besöka oss. De har helt olika önskemål, och att möta dem i den digitala världen, det är en jätteutmaning. Så det, där famlar vi faktiskt lite fortfarande, måste jag säga. Och det är därför det är så nyttigt att jobba tillsammans med kollegor från branschen i en miljö där vi springer på olika utmaningar. Man får feedback från varandra och sen tar man med sig det, och så har man lite digitala experter som kan hjälpa till att hitta lösningar för att hantera det. Så att där kommer det här tillsammansordet verkligen in, att liksom, ensam så hittar man inte alla lösningar, utan man måste nog jobba tillsammans för att nå framåt.
Snyggt! Om vi tar era dagsbesökare, deras gästresa, om du backar tillbaka från när du började 2005 tills idag, vilken digitalisering har ni haft i mötet med dem?
Ja, men alltså vi har haft det ganska trögt att få till den digitala köpprocessen för våra daggäster. Mycket på grund av att när jag kom hit 2005 så då var allting på drop-in. Och allting sköttes efter väldigt mycket utifrån hur vädret var på dagen. Man tittade upp och såg att nu är det soligt och det har snöat en halv decimeter. Vi kommer bli överkörda idag. Och alla kom och man stod och köade. 3 timmar för att hyra ett par skidor. Och när man kom ut i liften så hade liftkortet man köpte som var 3 timmars där fysiskt gammalt utskrivet. Då hade det redan gått ut, så då var man tvungen att komma ut och köpa ett nytt. Och, ja, det var inte särskilt bra för varken oss eller för gästerna. Men vi hade jättesvårt att övertyga gästerna att gå över till att förköpa produkten när det väl kom tekniska möjligheter. För där var branschen ganska sent ute också, om vi tittar på skidbranschen, att sälja digitalt. Då tog det väldigt lång tid att få till det. Man kan säga att ända fram tills pandemin så låg vi kanske på mellan 10 och 20% förbokningsandel. Och sen såklart så smällde det till över en natt och så var vi uppe på 100%. Och nu har vi bitvis backat tillbaka från den, lite för långt egentligen. Vi kanske ligger sen kanske 70% förbokar när det är vinterföremål. Men vi märker det sådana här tider på året när det inte finns något riktigt skidsug som det är nu i backen. Då är folk tillbaka till att man kommer ner och hyr på plats för man vill se produkten innan man köper den. Till skillnad från om du har bokat en skidresa till Alperna. Ja, men då vet jag att du ska ju vara där, så att det är lika bra att jag köper liftkort för att jag kommer ändå vara där. Det är inte så att man väljer att inte åka skidor om man har tagit sig dit, utan man kommer ju åka skidor även om det är lite halvdåligt väder. Så att det är fortfarande lite av en utmaning för oss. Den utmaningen har vi inte på samma vis med boendegäster. Där är det ju lättare att förpaketera och köpa för man vet att man kommer vara här. Så den är lite tacksammare på det viset att nå ut till.
Pandemin hade vi, pandemin, det är en sorglig historia med pandemin i sig. Men de lektionerna som både vi som anläggningar och som våra besökare fått utav pandemin, de har ju varit avgörande för det att komma dit vi är nu. Det känner jag. Vi hade samma grej. Hos oss var det även våra, de här som skulle stanna en vecka. De droppade in innan pandemin. Man tänkte att det är camping, vi åker ut, vi slår upp oss där vi känner att det ska vara. Så behöver man inte bry sig så mycket. Sen kom pandemin, man ville veta att man hade rätt plats och rätt möjligheter och så vidare. Och nu helt plötsligt så står vi där med att vi har gått ifrån 40% förbokat till, jag skulle gissa på att det ligger på runt 60% nu på våra boenden.
Mm.
Och det är ju fantastiskt skönt när man ska göra scheman för personal och hela den processen. Och på ämnet personal, att vara i Stockholm och försöka rekrytera. Nu har jag en fördom att ni är så många, otroligt många människor. Mm. Så att ni har det sjukt förspänt att ni får in 1000 ansökningar per tjänst ni lägger ut. Är det en sanning?
Nej, det är inte en sanning. utan vi har väl också, vi har ju den nackdelen att vi driver anläggningar i miljöer som man kanske vill komma ifrån då. Alltså, hade jag velat jobba som skidlärare så ja, då hade jag nog kanske inte sökt mig till en skidanläggning i Stockholm, utan då vill man ju åka till fjällen eller Alperna, för det är det man säljer på. Och det är lite samma sak på boendesidan eller på campingen, att där har vi svårt att rekrytera också, för där möts vi av andra yrken som kanske kan erbjuda högre löner, framförallt i handeln då. Där det finns en stor andel jobb att få tag på i vår region i alla fall. Så att det är fortfarande lite stökigt att hitta. Sen har vi, vår stora uppsida är ju att vi har 2 säsonger. Vilket gör att vi på vinterhalvåret lär känna väldigt mycket ungdomar och som är lätta att ta till nästa steg. Det är lätt att se vilka som är bra och lätt att erbjuda dem ett jobb tidigt. Så att man kan försöka sno ihop det på det viset.
Så era stora rekryteringsprocess är egentligen på hösten inför vintersäsongen?
Ja, det kan man säga. Och sommaren fyller vi nästan alltid på sådana som har jobbat på vintern. Vi får ju oftast med oss någon som har jobbat sommar som går från säsong till säsong. Så där liksom. Och vissa av dem jobbar fast nu efter några år. Liksom. Så att det är roligt att ha med sig.
Jag tänker vi ska summera ihop påsen för idag. Jag tänker, om man besöker Flottsbro. Mm. Ni har camping, ni har stugor, ni har en skidbacke, ni har downhill-cykling. Men vad kan man mer göra hos er?
Ja, men alltså, vi har ett naturreservat bara några kilometer härifrån. Ett av Stockholms minsta, jag tror det är Stockholms minsta naturreservat faktiskt. Och vi har en fantastisk skogsmiljö precis runt husknuten som är oerhört tillgänglig med mycket, mycket bra vandringsleder. Ja, det är lite kortare slaget då. Sen är ju fortfarande många besöker oss för att vi ligger i Stockholm, såklart. Det finns ett oerhört utbud av andra aktiviteter precis i närområdet. Så att det är fortfarande, skulle jag säga, huvudanledningen till våra gäster som kommer hit. Men vi håller ju på att jobba på att bygga ut vår egen resanledning för att få folk att i kombination med... Stockholm kommer aldrig försvinna och Stockholm kommer alltid vara en jättebra dragare och den ska vi liksom inte glömma bort. Men vi vill stärka upp den med att man kanske väljer att ta ett dygn extra här hos oss för att vi har så pass mycket att erbjuda precis runt husknuten. Och det tror jag framförallt kommer vara en nyckel för oss för att kunna växa framåt under maj och september och oktober där vi vet att vi har många gäster från norra Europa som är sugna på att komma upp och besöka oss. Och då behöver vi bli bättre på att paketera vad som finns i vår närmiljö för att kunna locka hit dem och få dem att stanna ett dygn extra än vad de normalt hade tänkt.
Burn his pitch tycker jag.
Ja.
Stockholm plus extra.
Precis.
Ja. Stort tack för att du tog dig tiden att vara med. Väldigt spännande att höra om vart ni är och vilken resa ni är inne på. Jag hoppas att vi får möjlighet till fler sådana samtal.
Ja, men det gör jag också. Det är jättespännande. Första premiär för mig att vara med i podd. Det blir superspännande.
Underbart.
Ja.
Stort tack Andreas. Min familj är vintersemestrare och Flottsbro har hamnat in på listan med destinationer att besöka. Men innan det att vi ska hoppa på tåget med att ta semester igen så är det en stundande säsong som hägrar. Och som vi längtar. Vi längtar så mycket att vi har förlängt det med ett rejält påskfirande. Så har du inget planerat vid påsk, kom och hälsa på oss i Vimmerby. Det blir påskmarknad, påskbrasa, påskäggsjakt, tipspromenad, bakluckeloppis, quiz och massor med fler aktiviteter. Vi kallar helgen för rostsläppet. Det är lite som kosläppet när kossorna äntligen får gå på grönbete igen. Fast för oss kampare då. Ni vet, husvagnen och husbilen får äntligen komma ur vinterdvalan och man hör det här sköna gnisslet av att bromsskivorna börjar släppa och man gör sig redo för säsongen. Fram tills dess att vi hörs igen. Ta hand om dig.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.